Om jag ska leda andra människor så behöver jag vara lite duktig på att läsa av vad de behöver av mig som chef och ledare.
Mm.
Och om jag då kan bli lite duktigare på att vara fokuserad på dem och inte så mycket på mig själv, så vinner jag.
Mm.
För när jag är chef så behöver jag skapa resultat genom mina medarbetare. Om man tänker på jämställdhet och den här behovet av att vara duktig på EQ som vi har, så är det faktiskt så att i hela världen, så, och framförallt i Sverige när vi gjorde den psykometriska statistiska undersökningen på just det verktyget som jag jobbar med. Det finns massor med EQ-verktyg, men jag har jobbat med ett specifikt.
Mm.
Och då fanns det en normgrupp för Sverige från 98, och så gjorde vi en ny 2013.
Mm.
Och då fann man att kvinnor är bättre på det mellanmänskliga.
Mm.
Och eftersom det är en träningsfråga så menar jag att vi tränar våra tjejer och flickor i de sociala mellanmänskliga.
Ja.
Mycket mer än vad vi tränar killarna i.
Ja, just det här med emotionell intelligens är ju ett ämne som vi pratar mer och mer om. Och hur viktigt det är för ledarskap. Alltså förmågan att kunna handskas med sina egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Alltså, ett människoorienterat ledarskap där resultat nås genom att människor kommer före siffror. Och om undersökningar visar att kvinnor är bättre på det mellanmänskliga, kan emotionell intelligens, som blir en viktigare del av ledarskapet, gynna kvinnor? Det här pratar jag med Cecilia Jonsson om i veckans avsnitt, som är väldigt intressant och fyllt med kloka ord. Innan vi drar igång det här avsnittet vill jag fortsatt tacka Excitech som fortsätter sponsra podden och därmed gör det möjligt för oss att fortsätta lära oss om viktiga ämnen som de här. Så tusen tack Excitech. Och vill du också stötta mig, ge gärna podden det betyg som du tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Men nu drar vi igång avsnittet. Så precis som vanligt, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett avsnitt som kanske kan hjälpa dig att bli lite mer street smart.
Cecilia har tagit med sig en mindmap.
Det var en
bra början.
Det var väl en bra början.
Mind
and emotion.
Mind and emotion. Okej, inför att komma hit. Eller bara generellt.
Att det är en mindmap.
Alltså vad är en mindmap?
En mindmap är ju att man sätter ämnet i mitten och så gör man en massa anteckningar. Jag är en sån som tänker bildligt.
Okay.
Jättemycket i bilder. Så det här gör jag när jag har föreläsningar, så börjar jag alltid så.
Okej, okay. Och nu har du gjort en sån inför idag.
Ja.
Vad häftigt. Mm. Vad kul. Och vi började lite speciellt här med ett litet skratt och hej, du har din mindmap med dig. Cecilia Jonsson.
Ja.
Varmt välkommen hit.
Tack.
Vi träffades ju på Women in Technology som arrangerades av Dell.
Absolut, precis.
Där vi hade en panel som pratade om just emotionell intelligens.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Super, superhäftigt. Och då blev jag lite så här intresserad och kände att du skulle passa in i den här podden. Faktiskt. Så att, varmt välkommen hit.
Tack så mycket, Fanny.
Och vem är du? Du ska få presentera dig själv. Vad gör du idag?
Idag så driver jag ett eget företag och ett varumärke som heter AI Academy.
Mm.
Och det är ju på temat emotionell intelligens.
Mm.
Men det jag gör är egentligen att jag jobbar med ledarskapsprogram.
Mm.
Och program för projektledare och andra som behöver bli bättre i sitt ledarskap. Både i självledarskapet men också att leda andra.
Mm.
Mm.
Men hur hamnade du där? Var började Cecilia någonstans?
Ja, det är en lång historia. Men som ni hör så är jag inte från Stockholm. Jag har behållit min skånska. Den släpper jag inte för jag kan ingen annan dialekt.
Nej, det är helt okej. Det är kul med lite variation tycker jag.
Precis. Jag är en tös från den skånska myllan. Uppväxt i en ort utanför Lund.
Mm.
Min familj är uppväxt ännu mer på landet. Mm. Och när jag tittar tillbaka så ser jag att hela min närmsta familj är ju entreprenörer.
Okay.
Min farfar drev en lanthandel i alla år, egenföretagare. Min morfar drev en mölla, alltså han malde mjöl, och på vintern hade han sågverk. Mm. Min pappa gjorde en management buyout.
Okay.
Alltså hela familjen är liksom entreprenörer. Men jag startade på ett helt annat sätt.
Mm-hmm.
Jag startade med att läsa naturvetenskaplig linje i Lund.
På gymnasiet.
På Katedralskolan. Och jag skulle fortsätta att bli apotekare och pillertrillare.
Okay.
Som man säger.
Pillertrillare, ja.
Men det visade sig att det var inte alls min grej. Att stå på ett labb var alldeles för osocialt för mig. Så jag hoppade av det.
Mm.
Och tog ett år och jobbade inom scoutrörelsen med en hopslagning av 2 stycken scoutförbund. Så det var ju mycket en ideell verksamhet. Men otroligt mycket människor.
Mm.
Både vuxna och barn. Mm. Och då hamnade jag på att jag ska nog läsa beteendevetenskap. Det är nog det.
Mm.
Så det gjorde jag i Göteborg.
Ja.
Så min grundutbildning akademiskt är socionom. Men sen har jag kopplat på ganska mycket psykologi och lite annat också.
Mm. Och sen då? För det här pluggade du på högskolan.
Ja, precis. Och då hamnade jag ju inom naturvetenskapen i alla fall. Ja, det är väl märkligt.
Ja, det är märkligt. Det var inte det du skulle göra, men det blev så ändå. Mm.
Och då blev jag beteendevetare. Och införde beteendevetenskapen på Chalmers tekniska högskola. Så jobbade jag med personalutveckling och HR där.
Ja.
Under ett par år. En ganska stor och trög och statlig akademi- och fakultetskultur.
Mm.
Trivdes jättebra med det. Jag kände väl att där kommer jag inte att stanna, och det tyckte inte min chef heller.
Nej.
Så förmodligen var det så att jag fick lära mig enormt mycket. Och jag älskar akademin och jag älskar forskning. Men att jobba i det blev för trögt för mig. För jag är lite otålig av mig, helt enkelt. Och då gick jag över till rymdindustrin och jobbade på Saab Ericsson Space. Som idag heter Roag Space.
Okay.
Och där jobbade jag med HR och med internkommunikation och viss projektledning.
Mm. Och det här är ju 2 branscher som är rätt kända för... Jag vet att Allbright, nu kan jag ha fel, men de släppte ju en rapport om just professorer och liksom vetenskapsbranschen så.
Mm.
Att det är mest manliga professorer och män i ledningsgrupper. Och sen rymdbranschen, alltså Saab Ericsson, det är väl inte heller jättemycket kvinnor där?
Nej, verkligen inte. Så när jag kom över på rymdsidan så rekryterade vi ju väldigt...
Rymdsidan?
Ja,
det låter ju jättekul.
Det låter ju jätteroligt.
Vad då var det liksom, ni jobbade med rymden eller vad då?
Nej, det är så här att de rymdbolag som finns i Sverige är de som tillverkar små satelliter eller sonder. Och just Saab Ericsson Space tillverkade delar till större raketer.
Ah, okay.
Som European Space Agency sätter ihop och flyger ut forskning. Liksom. Och sen var de också duktiga på att göra antenner. För det var liksom Ericssons profession från början. Så att man tog det bästa av rymdsidan på Ericsson och det som fanns på Saab-sidan. Och så gjorde man ett bolag tillsammans. Istället för att sitta och förhandla kring samma bord i Europa så kunde det svenska bolaget få lite större samverkan och synergieffekter av att gå samman. Det var det som var historiken.
Det var det som var, det bara lät så kul när jag gick över till rymdsidan. Det är inte så många som har jobbat i rymden. Liksom.
Nej,
men tillbaka till frågan liksom, att det var mansdominerat.
Det var väldigt mansdominerat. Ja. Vi hade ju svårt för att leva upp till de här målen som egentligen alla vill jobba med när det gäller att få fler kvinnor in.
Mm.
Och jag var väldigt aktiv i det när jag kom dit. Till exempel så hade man snöat in på att man måste ha läst på en teknisk högskola för att till exempel jobba med mjukvaran i våra omborddatorer som vi då gjorde till exempel. Och då visade det sig att det fanns ju väldigt mycket kvinnor som läste på universitetet på systemvetarlinjen som hade samma kurser som de som hade läst på Chalmers, men man hade inte letat där.
Mm.
Och då föreslog jag, nej men ska vi inte göra en drive och se om det är några tjejer på systemvetarlinjen som skulle vara intresserade av att jobba hos oss. Och då uppvaktade vi, så vi började liksom jobba med våra kravprofiler.
Ja, men precis.
Och att leta på ställen där vi visste att det fanns fler tjejer eller kvinnor som ville jobba hos oss.
Mm.
Och då fick vi ett ganska bra resultat på det.
Mm. Vad såg du som liksom HR i den branschen att kvinnor upplevde? Har du tänkt något på det? Fick du några sådana vittnesmål om...
Ja, alltså jag har fått ganska många vittnesmål. För sen så när jag flyttade till Stockholm, från Göteborg till Stockholm, så började jag på Saab.
Mm.
Och då jobbade jag som kompetensutvecklingschef för vissa tekniska kurser. Men jag fick också ett uppdrag och koncernledning att jobba med att få fler kvinnor på ledande positioner. Så då började jag jobba med det här på heltid faktiskt.
Mm. Mm.
Och kravet för mig, det var ju att det här ska vara något naturligt. Det ska inte vara ett enskilt projekt med ett start och ett slut, för det ger ingen effekt. Vi måste implementera och titta på vad är det som gör att det ser ut som det gör.
Mm.
Då var det 14% kvinnor.
Ja.
Mm. Och det var 7% på ledande positioner på den tiden. Alltså då när vi startade tankarna, så att säga. Och det var redan 2008 detta då.
Ja.
Så det är ju mer än 10 år sedan nu. Och det vi märkte då var ju att det handlar inte om kompetensen.
Nej.
Det handlar om hur vi tränar kompetensen.
Mm.
Och vad män och kvinnor får för skilda vägar att gå.
Mm.
Jag gjorde ett jätteintressant experiment när jag var ute hos ledningsgrupper, inklusive koncernledningen.
Mm.
Jag frågade, ta fram 3 förebilder som du har. Så fick folk skriva ner 3 förebilder. Hur många av de 3 är av motsatt kön?
Mm.
Och så fick de redovisa det. Hur många tror du av motsatt kön har dig som förebild?
Mm.
Alltså kvinnorna fick tänka igenom, har jag några män som har mig som förebild? Har jag några kvinnor? Och männen fick tänka, finns det några kvinnor som kan ha mig som förebild? Den tanken hade aldrig slagit dem.
Nej.
Och det vi gjorde då var att titta lite på, hur ser det ut då?
Mm.
Och då är det så här att vi tränas in i våra roller.
Mm.
Och de rollerna blir kompetens.
Mm.
Ta 2 stycken individer, en kvinna och man som jobbar på en avdelning. Och sen så har chefen ett uppdrag mot en kund. Och så hinner man inte göra den där PowerPoint-bildserien. Så man ber den närmsta man haffar, och det är oftast om en man haffar en man.
Mm.
Så är det en kille som säger, skulle du kunna göra färdigt den här? Jag hinner inte på mig, jag måste på andra möten. Det är klart jag kan det, man säger ju inte nej till ett sånt uppdrag.
Mm.
Och så gör han den här PowerPointen, och sen så säger chefen, kommer han på, nej, men nu kommer ju kunden, det är ju dumt om jag kör den presentationen, det är ju du som har gjort den, kan inte du följa med på mötet och presentera, och så finns jag med och så kan vi kommentera tillsammans. Då har han automatiskt tränat den killen eller mannen att göra någonting som sen blir en kompetens. Han har liksom föredragit och haft kundkontakt i rummet.
Mm.
Och det här handlar om att då ligger han före kompetensen, fast det är inte så att den grundkompetensen är annorlunda.
Mm.
Och det vi såg var att jag, det här kallar jag kronprinsarna, man tar sig.
Ja, kronprinsarna.
Ja. Att då tar de manliga cheferna en kronprins, och så tänker man, han ska efterträda mig.
Mm.
Jag ska se till att han kommer fram liksom. Men det var inte lika ofta som man tog kronprinsessor.
Nej.
Och det var till och med så att kvinnorna hade fler kronprinsar än kronprinsessor.
Mm. Så de valde också.
Mm.
Killa, har du analyserat någonting över varför det är så? Att, just tänka så här, att män väljer män, ja, det vet vi ju. Det är homosocialitet och det är liksom forskat på.
Ja.
Varför tror du att män eller att kvinnor valde kronprinsar?
Och då tror jag att det är så enkelt mänskligt beteende. Att det vi blir belönade för, det gör vi.
Mm.
Så enkelt är det. Om jag blir uppskattad för att jag lyfter en person.
Mm.
Och då kan jag som kvinna bli upplyft för att jag väljer någon som är av motsatt kön.
Mm.
Och då blir det ju en man. Och då blir det fler män.
Mm.
Men det är inte säkert att jag blir bönad lika mycket för att lyfta en kvinna. För då finns det andra argument. Så ja, ni hjälper alltid varandra. Och så får vi den här. Och sen har vi också fått höra att kvinnor inte lyfter kvinnor. För att det är en konkurrenssituation. Att vi har problem med det. Och det kan vara så enkelt som att jag blir inte belönad för att lyfta en annan kvinna. Jag blir belönad för att lyfta en man som de har koll på. För männen har ju uppenbarligen inte koll på tjejerna.
Nej, kan det inte också vara så att kvinnor belönar sådana som beter sig på det sättet som premieras?
Absolut.
Det vill säga att vi ser att det som män gör premieras. Nu drar jag egna slutsatser här.
Ja.
Men att, och då belönar vi det så att vi som kvinnor också belönar de beteendena. Som
precis.
Är inom situationstecken nu för er som lyssnar manliga.
Ja.
Vi ska ju sluta dela in saker så.
Ja, och jag gör inte det heller. Utan jag tror att det är så enkelt. Att om jag kommer in i en organisation så läser jag av, om jag är tillräckligt skicklig, vad är det som gäller här i den här organisationen?
Mm.
Och är man då inte tillräckligt många så blir man inte stark i att hålla emot. Det är ju det som kallas bra och dåligt grupptryck. Som är otroligt mänskligt och helt naturligt. Det är ju så vi, alltså det är så vi funkar som människor.
Mm.
Och det vi tittade på då var till exempel att det finns ju massa ord i det här med genusperspektivet som heter gatekeeper, och man väljer en kvinna bara för att man ska och så där vidare. Men det som är otroligt viktigt är att tänka på att om man väljer till exempel att ta in en kvinna i en väldigt mansdominerad miljö, så blir hon ändå väldigt ensam. Hennes röstläge syns, hennes klädstil syns, hon, liksom allting syns i rummet. Och då genomförde vi faktiskt en princip att vi helst ville att det var aldrig en ensam kvinna som skulle rekryteras in i en mansgrupp, utan det var flera stycken. För det vi jobbade med, det var minoritetsbegreppet. Att om du är mindre än 30% i ett rum, så har du ingen beslutskraft. Du har ingen makt där. Och hur ser det ut i våra grupper och våra ledningsgrupper? Så vi startade ju då det programmet som kallades 30-70 2015. Och då kan man tycka, varför inte 50-50?
Nej, man ska ha rimliga mål.
Rimliga, smarta mål. De ska vara realistiska, både för oss som jobbar med det, men också för gemene man. Och för många blev det inte realistiskt ens det. För det var ju många som kände att om jag räknar ut nu hur vi ska göra till 2015, så har jag inte en chans att bli chef.
Nej.
Och då sa jag, jo, du har 7 chanser av 10.
Det är sant.
Att man får liksom, man måste tänka. Och sen handlar det ju också om att det som ser ut idag fram till 2015, det finns massor med omorganisationer och det finns massor av saker som händer i ett stort bolag. Så allting är ju inte statiskt.
Men vänta nu, sa männen att de inte hade en chans att bli chef?
Ja.
För att ni tog in fler kvinnor? Och det är ju en jättetragisk, det tog mig ett tag att koppla, kände jag. Det är ju en jättetragisk inställning. För det är på något sätt ett bevis på det här att vi släpper inte in kvinnor, för då minskar våra chanser.
Precis. Så att jag fick faktiskt väldigt många arga mejl och även del telefonsamtal, och då valde jag just att ta den fighten och säga att men vi har ju inte tagit bort några chanser. Du har 7 av 10 och dina kvinnliga kollegor har 3 av 10 för att vi ska komma framåt i den här frågan.
Det är ju helt sinnessjukt.
Ja.
Alltså, jag blir helt stum liksom.
Ja, men om du sitter där och känner att dina privilegier kommer att försvinna.
Ja.
Och jag vet att det har du pratat jättemycket om i den här podden förut. Att det är faktiskt, det är makt det handlar om. Det är mina utvecklingsmöjligheter det handlar om. Och om jag då blir berövad dem, då blir jag väldigt besviken. Och då kommer det ut i en frustration och en ilska. Så att, det är väldigt spännande att jobba med de här frågorna som jag gjorde under de åren.
Vad fick du för feedback från kvinnorna? Hur var det för dem som kom in? Vad mötte de för utmaningar på vägen? Var det något du liksom fick hantera, eller?
Ja, alltså, vi hade dessutom ett mentorprogram för kvinnor där vi hade adepter som bara var män från management. För att de gick också utbildningen. De gick alla momenten gick man parallellt, och så ibland delade vi på dem och så. Och det gav en väldigt bra insikt för de männen som inte hade tänkt på det här förut, för att där kom alla berättelserna. Där kom berättelserna för kvinnor som, när de hade kjol en dag, blev visslade på 2009 liksom. Ja, men vänta lite, var är vi nu?
Ja.
Och vad är det som gör att man beter sig på det sättet? Och alltså, det finns massor av de här klassiska berättelserna att man blir hotfull så fort man får ett uppdrag, och så får man gliringarna. Och en del klarar det, det rinner som vatten på en gås och de kör sin grej. Men en del tar det väldigt personligt. Och då är det jätteviktigt att man som ledning eller som programledare, som jag var, säger att det här är ett strukturellt problem. Det handlar inte om dig. Det handlar om något mycket större. Sen fattar jag att du känner så som du gör. Jag lyfter alltid det till den strukturella nivån. Det är inte dig det är fel på. Det är att vi har haft ett, nu är det dags att byta. Det var ett paradigmskifte. Jag var med på en dag, vi hade, och sen var det fest på kvällen. Det var middag på kvällen. Och då ställer sig en man upp och kör fräckisar. Och där sitter jag liksom
och
tänker bara, men hur tänkte de nu? Jag har ju så kört liksom, vi har haft workshop och paradigmskifte och vi måste respektera varandra. Men det blev ju...
Jag börjar skratta, för jag tycker att det är så tragiskt.
Då undrar man, en del lyssnar och andra förstår inte bara.
Men du har ju faktiskt inte bara hört från andra, du har ju själv varit kvinna i en mansdominerad värld.
Ja, absolut.
Hur har det varit?
Ja, alltså nu är det ju så här att jag har ju aldrig varit rädd för män på det sättet. Men det är klart att jag har känt av det. Jag har till exempel när jag var ute och skulle presentera tillsammans med en manlig kollega hos en kund, så fick jag 5 minuter av en timme fastän vi hade sagt att vi skulle dela upp presentationen. Då reagerar kunden och tar kontakt med dig. Vilken bra presentation, men jag tror att den har blivit ännu bättre om du hade fått komma till tals lite mer. Och sen när man fejsar individer med det, så bara, oj då hoppsan hejsan och sådär va. Så att jag har också varit med om det där förminskande. Sen så är vi inte så snälla med varandra heller. Jag har också varit med om att kvinnor har liksom undergrävt en del saker som jag har gjort. Men det har männen också gjort. Så jag tror att vi är lika goda kålsupare allihopa. Jag tror att vi är människor. Ibland gör man det här i en uppdelning som du säger som vi inte ska göra. Det handlar inte om manligt och kvinnligt. Det handlar om personligheter. En del har problem med att släppa in andra. Och det är alla varianter. Och en del är väldigt öppna och ödmjuka och tycker att det är jättebra att vi kan göra och har förstått det här, att om vi jobbar tillsammans så blir vi så mycket starkare än om var och en jobbar för sig själv. Och där tror jag att det handlar mer om vad vi är för personligheter. Vi ska släppa det där manligt och kvinnligt, tycker jag.
Ja, det är målet i alla fall.
Ja, det är målet. Och sen blir man lite ledsen när det inte händer något. Nej. Och vad är det som gör att det inte händer? Och där tror jag att många av dina gäster har pratat om det där. Att få släppa makten är svårt.
Jo, det är ju så. Och det är klart att vi ska prata om människor som individer. Men vi är ju inte där.
Nej.
Och det har mina lyssnare hört förut. Att jag brukar säga att ibland kan det vara bra att dra liksom strukturerna till sin spets. Och säga, det här är manligt, det här är kvinnligt. För att man ska få syn på det.
Precis.
På något sätt.
Ja.
Men det är ju tröttsamt.
Ja, det är det. Och det är det som man kallar i liksom psykologi och beteendevetenskap för social konstruktion. Ja. Alltså vi konstruerar den här sociala liksom verkligheten ganska tidigt. Ett bra exempel på det är att jag har en dotter som är, om man nu ska facka in henne, så är hon typisk manlig. Och en son som är typisk kvinnlig, som har mycket känslor, som tycker att det är jobbigt med konflikter och sådär. Och sen har jag en tjej som är lite stark och tuff. Åtminstone lite på utsidan så. Och vi har pratat om det hemma. Att vi vill inte att de ska ändra på sig. De ska få vara de här personerna som de är. Och som de har fötts till. Och som de gillar att vara. Men då har man en omgivning som har synpunkter på det, såklart.
Och så passar man inte in i folks världsbild. Nej, och då blir man till slut tvingad att anpassa sig. Men det kräver ju en inre styrka också.
Precis, och den vill man ju ge till sina barn. För den inre styrkan kommer ju också ge effekt sen i samhället. Om vi ger barnen den styrkan att kanske inte vara som alla andra. Sen är det vissa åldrar, nu är de tonåringar, så nu vill man ju vara som alla andra. Så nu ser vi ju inte så jättestor skillnad. Utan nu är det ju liksom, nu håller man på i tonårstiden, är det ju väldigt mycket vara som alla andra. Och det är ju så det är. För oss alla.
Ja, det är ju så. Och vi kom in på under en lång tid det här på det du har gjort.
Ja.
Vilket är superintressant. Men sen gled ju du in på det här med emotionell intelligens. Och hur hamnade du där?
Ja, alltså det hamnade jag med när jag behövde prata med en projektledare som har läst ingenjörsutbildning, civilingenjör. Och så blev han ledare för 100 personer i team som är global, eller i alla fall europeiskt. Och då så räckte inte kunskaperna för det man hade läst på Chalmers. Så man hade ju inte läst det här med att leda ett team, att vara chef och ledare. Och då började jag prata med dem om de här frågorna. Och sagt att men du har ju inte blivit bekräftad för att vara en duktig ledare. Du har blivit bekräftad för att vara en duktig ingenjör. Och det är du fortfarande och ska fortsätta vara. Men nu måste du växla över. Och då hittade jag ett verktyg där man kan titta på emotionell intelligens och faktiskt mäta den. För sen är det ju också så, när man ska kommunicera med ingenjörer, analytiker, finansmänniskor och de som är liksom i den världen, så behöver jag ha någonting att prata utifrån. För annars så blir det ett samtal bara. Och jag behövde ett verktyg, och då hittade jag ett verktyg för emotionell intelligens där man kunde se lite, ja, här har du din egen liksom ditt självledarskap, vad du tycker om dig själv och hur stark du är på att driva dina saker och självständig du är. Och dina mellanmänskliga kunskaper. Då är man ju inte jättestark på dem. Varför det? Nej, därför att du inte får träna på dem i ditt arbetsliv. Hur ska vi träna på det då? Och så har vi lite, gav jag dem lite uppgifter. Vi kommer ju till tipsen sen. Och sen också hur man fattar beslut. För beslut handlar också om känslor.
Mm. Ja, för vad är emotionell intelligens? Alltså vi måste ju börja där.
Ja, vi måste börja där.
För att nu blir det ju liksom så, hur testar sin emotionella intelligens? Men vad är det?
Ja.
Om vi jämför mot IQ till exempel. Ja. Vad är...
Och då tänker jag så här, att IQ är ju vår rationella intelligens. Analytiska.
Det här alltså, att se fyrkanter. Och...
Ja, fyrkanter. Det är matematiska beräkningar. Det är att se mönster. Det är att vara intresserad av att lösa problem, kan man säga. Och då blir det oftast matematiska eller ekonomiska eller den typen av problem. Och sen har vi vår, det är den rationella intelligensen kan man säga. Och sen har vi den emotionella intelligensen. Den handlar väldigt mycket om att förstå mig själv känslomässigt. Mm. Men också förstå min omgivning, vad de tänker och tycker. Och fånga in det och läsa av det.
Mm.
Och det påverkar då hur jag agerar i stress, hur jag fattar mina beslut som chef och ledare. Och är jag van vid att uttrycka mina känslor så har jag lätt för det. Men det här är en träningsfråga.
Mm.
Vi är uppväxta, om vi nu generaliserar, så är en del av oss uppväxta i en miljö där man har fått uttrycka sina känslor. Varit arg och ledsen och hela dynamiken och man har fått uttrycka mycket.
Mm.
Och en del av oss har växt upp i sammanhang där man inte har pratat känslor alls.
Ja, precis.
Där man inte har beskrivit dem, där man inte har uttryckt dem. Där det har varit andra saker som har varit viktiga i familjen.
Mm.
Och med alla de erfarenheterna går vi då in i en yrkesroll till exempel. Mm. Men också in i livet.
Mm.
Och då är det så här att om jag ska leda andra människor så behöver jag vara lite duktig på att läsa av vad de behöver av mig som chef och ledare.
Mm.
Och om jag då kan bli lite duktigare på att vara fokuserad på dem och inte så mycket på mig själv, så vinner jag.
Mm.
För när jag är chef så behöver jag skapa resultat genom mina medarbetare.
Ja.
Eller genom de som finns runt omkring mig. Och om jag ska skapa det resultatet som sen min chef vill att jag ska, alltså mitt uppdrag, då måste jag ha koll på vad som händer i min organisation. Och det kan jag bara ta reda på genom att ställa frågor.
Mm.
Och det är det som är den emotionella intelligensen för mig. Det är kombinationen med det rationella som jag har med mig formellt. Och att faktiskt dra med mig andra och kunna läsa av. Men också förstå vad jag själv är för en person.
Mm.
Så att jag liksom kan använda mig själv som ett verktyg. Och då blir jag smart.
Inte helt lätt, kan jag tänka. För du pratade om självkänsla och liksom självkännedom sådär innan. Och det pratar vi mycket om här.
Ja.
Och att det är klart att det tränar vi ju upp. Men du sa ett annat ord som var mellanmänsklighet.
Ja, mellanmänskliga relationer. Precis. Ja,
och vad är det?
Ja, det är det sociala som vi har. Alltså, man pratar mycket om den sociala hjärnan.
Mm.
Jag pratar mycket om sociala relationer.
Mm.
Och där har vi olika sätt att skapa dem.
Mm.
En del av oss är ju enormt bekväma. Och liksom gillar mingelpartyn och gillar att vara med människor oavsett vilket läge vi är i livet.
Mm.
Alltså man vill vara med människor när man är ledsen. Man vill vara med människor när man är glad. Man vill vara med människor när man är ledig. Man vill vara med människor på jobbet. Alltså det är en kategori människor. Mm. Sen är det de som blir trötta av mycket socialt umgänge. Som känner att det är lite ansträngande. Och då kanske man har några få vänner som är väldigt nära. Man gillar hellre de här middagarna. Eller gå ut med mina vänner en och en. Så att jag verkligen kan lyssna och fokusera.
Mm.
Och bli väldigt trötta av stora umgänge.
Mm.
Och det hör till vår personlighet.
Mm.
Och det är ju ingenting som är rätt och fel.
Nej.
Och jag upplever ju, och det finns ju många ledarskapsundersökningar som säger att introverta personer, de som kanske inte är de här liksom jättesociala personerna, ibland kanske lyckas med sitt ledarskap på ett bättre sätt. För de är lite mer eftertänksamma och funderar, hur ska jag nå fram till den här personen? Medan en person som är van vid att vara med mycket människor har sina lösningar redan på hur man ska närma sig människor.
Mm.
Och de kan nå till precis samma resultat, men de gör det på olika sätt. Och det menar jag är självkännedomen.
Ja, men precis. Att man vet om det, att man är introvert och att man...
Ja. Och vad man trivs med. Det är likadant som där jag pratar mycket om att kunna ge feedback. Och så finns det de som säger, ja men säg så här, stå så här, gör så här.
Mm.
Jag tror inte på det. Jag tror att vi ska hitta vårt sätt.
Mm.
För alla har sitt sätt. Och då, om man tänker efter, bara ska jag nå fram till mina medarbetare om jag är chef? Då måste jag göra det på mitt sätt, inte på någon annan sätt.
Men det här måste jag ha boomat på senare år, eller blommat eller vad man säger. Därför att det har ju blivit ett mer trendigt ledarskap, eller hur?
Ja,
att använda sig av emotionell intelligens.
Mm.
Vad tror du att det beror på, att det har blivit så?
Jag tror att forskningen kring emotionell intelligens är ganska ung.
Mm.
Man började på 80-talet. Mm. Begreppet kom då. Och det är ju ganska sent om man tänker om IQ kom kring 1900. Alltså vid förra sekelskiftet. Och då kom också personlighetsteorierna.
Ja.
Så att
det här med rödgrun.
Ja, eller introvert och extrovert. Ja. Och eftertänksam och impulsiv och vad man nu kan dela in personligheten i.
Mm.
Och den är ju mycket mer granskad vetenskapligt.
Mm.
Och EQ är en ganska ny vetenskap. Och vi i Sverige har inte riktigt tagit oss till oss det riktigt. Men Nordamerika har ju gjort det. Så Harvard har ju liksom forskning kring detta och artiklar kring det här hela tiden.
Mm.
Medan svenska universitetsvärlden har inte riktigt anammat begreppet för att man tycker inte att det finns tillräckligt mycket vetenskapliga studier. Mm. Och det ligger ju någonting i det. Men bara för att någonting är nytt behöver det inte innebära att det inte är rätt, säger jag då.
Nej men precis. Nej, men, och det vet vi ju liksom att människor är ju det som är viktigt i ledarskap och att det är det som är viktigt i organisationer egentligen mer än pengar på något sätt.
Ja. Och sen tror jag också att det har boomat eller blommat ut för att vi ser att de som kommer ut i arbetslivet har andra krav på hur det ska vara att jobba.
Mm.
De har också andra krav på hur de ska bli omhändertagna av sin chef och ledare eller av företaget. Det finns andra vad ska man säga, andra behov och andra krav.
Mm.
Och då kan det vara så att den emotionella intelligensen, den dimensionen som det ger, och jag menar inte att det är antingen eller, jag menar hela tiden både och.
Mm.
För jag tror att det är otroligt viktigt att ha den rationella delen med sig.
Ja, det är klart. Annars blir allt bara fluffig gull, eller?
Precis.
Ja.
Och jag har ju jobbat med assessment och personbedömningar där vi mätte både och, både IQ och EQ, och ser att den kombinationen är väldigt stark och väldigt bra att ha med sig.
Mm.
Vi vet att de som är analytiskt starka har en lättare väg i stress till exempel. För de vet hur de ska prioritera och har lätt för att snappa det.
Mm.
Behöver inte vara så, men det finns en viss korrelation. Så att jag tror att EQ handlar mycket om att hitta det här med engagemang och motivation. Som många av vi som arbetar i arbetslivet vill ha engagemang och motivation på vår arbetsplats. Så får vi inte det, då flyttar vi till någon annanstans där det finns.
Är det de förväntningarna och behoven som finns hos en ny generation? Eller vad är det mer du ser där som EQ kan tillfredsställa, så att säga?
Ja, och jag tror ju till exempel hela den här stresshanteringsboomen med mindfulness, yoga, alltså retreater, hela den här självförverkligande och självhjälpstrenden är ju ganska stark.
Yep.
Och EQ är väldigt kopplad till att just gå in och lära känna sig själv. Vad behöver jag? Vilka behov har jag? Och hur uppfattas jag av andra?
Mm.
Och förmågan också att ladda batterierna.
Mm.
Så att jag inte går in i den här stressen som många av oss, det ekorrhjulet som många av oss upplever.
Mm.
Och det finns också i diskussionen kring den här mentala psykiska ohälsan som alla pratar om.
Mm.
Att vi måste bli bättre på att själv hitta vår stabilitet. Och det tror jag EQ kan bidra till.
Mm.
För om man kan träna på sin egen känslomässiga stabilitet så tror jag också att man kan liksom få vara frisk. Och hålla hela yrkeslivet.
Ja, för om man har dåligt EQ så betyder inte det att det är kört.
Absolut inte.
Nej, för det här kan man ju träna upp.
Ja, och det är så befriande. För mig är det befriande.
Mm.
För jag tror på människans utvecklingsförmåga.
Mm.
Vill en människa förändra sitt beteende så går det att göra.
Mm.
Jag tror det fullt ut. Och därför så blev det också befriande att när jag sitter med projektledaren i rymdindustrin och pratar om att nu går du in i en ledarroll, så handlar det inte om att nej, vad lågt du hade på sociala relationer eller vad det nu var.
Mm.
Utan, ja men här har vi ju en utmaning. Hur skulle vi kunna jobba med ditt ledarskap?
Mm.
Ja, hur kan du läsa av? Vad skulle du kunna ha för parametrar i dina samtal där du kan fånga upp vad de behöver av dig och vad du behöver av dem komma till. Alltså, så att det finns, där tycker jag det är så otroligt skönt.
Mm.
IQ och personlighet sitter ju lite mer fast i oss.
Ja.
Även om forskning kring IQ nu kommer att förändra världen efter ett tag, tror jag. Om 10 år tror jag inte vi pratar lika mycket om dess betydelse. För den kan också förändras, har det visat sig.
IQ?
Ja.
Så man kan träna upp den? Alltså,
ja, åtminstone när hjärnan växer. Det finns försök för den här gråa plasticiteten i hjärnan. Att okay. vi kan träna den genom att utsätta oss för problemlösning när hjärnan växer.
Då är det för sent för mig alltså?
Ja, mig.
Det blir ingen mens här inte. Jag har inte gjort något IQ-test. Jag vet inte vad jag har för IQ, men...
Du har förmodligen så mycket som du behöver.
Ja, precis.
Precis, så är det. Och jag har också, när jag sitter och tittar på... Jag har ju träffat så otroligt mycket människor i testsituationer. Mm. Där jag ser människor som har nått jättelångt. Och som inte är de allra smartaste på IQ-nivån. Men har andra förmågor. Och vi har sån... fantastisk förmåga att hämta hem och komplettera med saker och ting för att kunna vara framgångsrika där vi är.
Mm.
Så att mitt hopp står till mänskligheten. Men, IQ är inte allt.
Nej, men det är det här faktumet att vara street smart, tänker jag. Det är väl en del av, eller inte det EQ egentligen?
Jo, people smart och street smart pratar jag mycket om. Mm.
Men hur tränar man upp det här då?
Ja, alltså man kan ju, det beror sig på lite vilket utgångsläge man har. Jag kan berätta om en kille som jag hade i ett ledarskapsprogram som kände att han inte hade ord på sina känslor. Som verkligen hade växt upp i en familj där man inte hade pratat om det. Så han hade liksom inte ord och då hade han dessutom blivit pappa. Och kände att jag har nästan inget ord för att liksom ta hand om min dotter när hon faller och hon har ont. Vad ska jag säga? Liksom.
Hur stötte du henne i det?
Och han berättade om en situation på jobbet där det kändes inte bra på ett möte. Men han vågade inte säga att det inte kändes bra mellan teammedlemmarna.
Nej.
För då skulle de ju ställa följdfrågan, vad är det som inte är bra? Och då kan jag inte svara, så då låter jag bli.
Ja.
Och då jobbade jag lite grann med honom och han fick lite träning. Och då fick han bland annat en lista med massa känslor som han bara fick gå igenom. Så han fick lite ord att dra nytta av. Och så fick han prova, och då ska man prova att träna en miljö som är trygg. Alltså gjorde han det hemma med sin dotter. Och sen vågade han också säga, det känns faktiskt inte bra. För jag känner att du tar så mycket tid på mötena så vi hinner inte dit vi behöver.
Nej.
Och det är ingen kritik, utan vi behöver hitta ett arbetssätt som är bra, du och jag. Och det gick jättebra. Och då fick han liksom... sina formuleringar som han behövde, som han inte hade. Det är ett sätt att jobba på. Människor som har svårt att förstå hur andra känner, som är lite upptagna av sig själva, vilket vi många är. Det är inte så konstigt. Som kanske inte har den här positiva upplevelsen att liksom känna in vid någon annan, eller är rädd att det ska liksom ta över, så att jag blir för känslomässig. Det är att gå, den enklaste uppgiften är att gå ut på stan. Och utan att prata med folk, genom att titta folk i ansiktet och kroppshållning och säga, undra vad hon känner just nu. Och vad känner han? Och vad tror jag har han är på för humör? Och då tränar man, då sätter man på sig de glasögonen som visar, ja men här börjar jag intressera mig för andra människor. Och sen nästa gång kanske man får ta upp ett samtal kring kaffemaskinen som inte har med jobbet att göra.
Alltså, läskigt värre.
Ja, det är jätteläskigt för vissa människor, så man får ta det varligt och man måste vilja själv. Om man tänker på jämställdhet och den här behovet av att vara duktig på EQ som vi har, så är det faktiskt så att i hela världen, så, och framförallt i Sverige när vi gjorde den psykometriska statistiska undersökningen på just det verktyget som jag jobbar med. Det finns massor med EQ-verktyg, men jag har jobbat med ett specifikt. Och då fanns det en normgrupp för Sverige från 98, och så gjorde vi en ny 2013. Och då fann man att kvinnor är bättre på det mellanmänskliga. Och eftersom det är en träningsfråga, så menar jag att vi tränar våra tjejer och flickor i de sociala mellanmänskliga mycket mer än vad vi tränar killarna i.
Det måste ju börja jättetidigt.
Ja, det gör det.
Så du tror att EQ, alltså att det kan gynna jämställdheten i form av vilket ledarskap vi söker, tänker jag. Alltså nu bara... Alltså nya bilden av ledarskap är ju mer det här människorienterade. Att människan först. Och det är det som vi nu med situationstecken klassar som kvinnligt. Att vara mer inkännande, mer mänsklig på något sätt.
Precis. Och där tror jag också dessutom att, att vi är fel ute. För det finns väldigt många män som har med sig det här perspektivet. Och när man pratar med de männen så ser man oftast... Jag hörde en del intervjuer i något sammanhang där man pratar mycket om att mamma har betytt väldigt mycket för mig. Att mamman har stått för det. Att mamma har stått för det. Och då handlar det om att plocka fram det. Och att det är okej att plocka fram det, tänker jag. För det har inte riktigt varit okej. Det är som jag brukar säga, empatiska organisationer är empatiska för att det är okej att visa empati. Oempatiska organisationer har valt bort det. För där är det inte okej. Okay. Och vi är inte mer människor än så att vi gör det vi blir belönade för.
Mm.
Och bekräftade för. Så jag tror att om man arbetar systematiskt med frågan så kommer man också att se de här egenskaperna eller de här förmågorna som jag pratar om. För förmågor är det man kan utveckla, egenskaper är mer fast.
Mm.
Förmågorna, så kan vi faktiskt utveckla dem i organisationen.
Mm.
Och då kan de också få ett större värde. Och får de ett större värde så blir de en faktor i kompetensen. Mm. Och blir det en kompetens så kommer man leta efter det när man söker efter chefer och ledare, men också efter medarbetare.
Mm.
Och då kommer ju också, om det är så som vi tror, att vi har tränat våra tjejer i vårt samhälle till mer empati, så kommer de ju bli föremål för kravprofilen.
Mm.
Det där var en väldigt lång strukturell linje.
Ja.
Men om vi då ska snabba upp den,
det är jättebra.
Så får vi slänga en utmaning till de ledningsgrupper som finns.
Ja.
Och de styrelser som väljer vd, och det var lite inne på Tatjana som var här, som pratar om att vi måste ställa samma frågor till både män och kvinnor.
Ja,
annars
precis.
Blir det ju inte rätt.
Nej.
Och jag som har jobbat med assessment, jag måste ställa samma frågor till alla kandidater för en topptjänst.
Mm.
Annars blir det ju inte rätt.
Nej.
Och här måste vi liksom ha en systematik. Och jag tror på systematik när det gäller att ändra beteenden.
Mm.
För om vi bara försöker med beteendeförändrings saker som blev för mjuka. Jag tog ju fram och fick väldigt stor hjälp av en ekonomichef i en av våra företag på Saab som sa: Cecilia, vi måste få med måttet på jämställdhet i kvartalsrapporteringen. Och sen följer man inte planen som man har satt upp på just den divisionen eller det företaget, så får man skriva en not som man gör med alla ekonomiska begrepp. Och då hjälpte Anders mig att få in det, så vi fick in det i kvartalsrapporteringen.
Ja. Det är lite baken då.
Vad sa du?
Blev det eld i baken?
Ja, men det är ju inte så roligt att stå för koncernledning och förklara att man har backat på antalet kvinnor på ledande positioner utan att ha en förklaring.
Jag tycker det ska vara en KPI, och så här, om du inte
det
upplever
blev en
den,
KPI, kan jag säga.
Då får du ingen bonus. Alltså att det är så pass enkelt för money talks.
Och det hade ju, vår koncernchef hade det.
Mm.
Och det fanns andra som också hade det på sina personliga mål.
Mm.
Och då händer det grejer, vet du. Så jag tror att hårda mål på mjuka beteenden, det gifter sig. Och det är det rationella och det emotionella som... Det är inte antingen eller, utan jag tror att det är både och. Vi måste prata det språket som de flesta förstår.
Men hur sätter vi liksom emotionell intelligens som en kompetens? Alltså vad översätter du det i för kompetenser? Om du skulle rekrytera en ledare, för det är svårt att säga så här, du är empatisk.
Ja.
Eller... Ja, då kommer vi till självkännedomen för sig. Så här, är jag empatisk? Jag skulle klassa mig själv som en väldigt empatisk människa. Men, eller förstår du?
Ja, jag förstår precis hur du tänker.
Vad skriver man i CV-t?
Eller
i jobbannonsen?
Ja, precis. Och då tror jag att den här EQ-förmågan handlar om att skapa tillit och förtroende. Tillit är ju någonting man pratar om. Alltså varenda management-litteratur nu handlar om att skapa tillit i organisationen.
Ja.
Och tillit och förtroende, det är EQ kan man säga. Och då är det väldigt lätt. Hur skapar du tillit i ditt team?
Mm.
Hur ser du till att alla blir framgångsrika på resultatnivån?
Mm.
Och blir det då bara, ja, vi sätter upp mål. Okej, vad för typ av mål sätter du? Alltså att vara lite tuff med sådana frågor där det hårda och mjuka faktiskt samverkar.
Mm.
Och så tillit och förtroende, det är väldigt mycket EQ. Hur man bygger det i sitt team.
Mm.
Och sen handlar det också om hur hanterar du konflikter?
Och hur gör man det då?
Hur gör man det då? Det är jätteläskigt med konflikter. Och vi svenskar är så konflikträdda. Vi är ju det mest konflikträdda samhället som jag tror finns nästan.
Kan vara så.
Kan vara så. Det är inte säkert att det är så. Men konflikträdsla kan ställa till det ganska mycket.
Mm.
Och då handlar det om att om jag kan ge återkoppling både på det positiva och negativa, så behöver det inte negativa för så mycket övervägande kraft.
Nej.
Utan om det är en naturlig del i att jag ger dig oerhört mycket beröm, och sen har du lite konstruktiv kritik också. Och sen funkar vår hjärna att vi bara tänker det negativa, jag vet.
Mm.
Det är neuroledarskapets hemlighet. Men om jag blandar bra och dåligt under en längre period, så blir det inte så mycket minus, utan
nej,
det blir
precis.
Mest plus.
Ja.
Och vår konflikträdsla är ju liksom, och konflikthantering är ju faktiskt ganska viktig på arbetsplatserna idag.
Man behöver ju fylla på det där pluskontot hela tiden.
Ja,
för det är väl oftast mindre än minuskontot, eller? Alltså minuskontot, vi är ju så duktiga på att vara negativa och intala oss dåliga saker och sådär.
Ja. Och en del chefer förstår ju inte varför man ska berömma människor för att de gör det de ska.
Nej.
Och då säger jag, ja, men om man då tänker i idrotten, då ska vi inte berömma en bra passning, för det är ju det de ska göra.
Mm.
Vi ska inte berömma någon för att någon gör mål, för att det är ju egentligen, det är ju en dag på jobbet. Och då blir det, aha, hur tänkte jag nu? Ja. Så det gäller att hitta liksom argument för de där resonemangen som vi behöver. För alla människor behöver bli sedda, hörda och bekräftade.
Mm.
Och det är egentligen den djupaste önskan alla har.
Mm.
Och hur kan jag se, höra och bekräfta dem jag har runt omkring mig? Det är EQ.
Ja, det är ju superhäftigt. Alltså, men var börjar jag om jag vill träna upp det här då? Var börjar jag?
Jag tror att man också måste se lite, vad är det jag behöver? För, alltså, vad har jag för behov att utveckla utifrån det uppdraget jag har?
Mm.
Jag berättade om den här projektledaren som blivit, liksom, var en extremt duktig ingenjör, men helt plötsligt skulle leda 100 personer och blev liksom livrädd för det. Och sa, men det här kan du. Du har ju kunnat lära dig allting annat, så då kan du lära dig detta också. Mm. Och han fick ju börja med att liksom titta på, vad är det för nyckelpersoner jag behöver knyta till mig och få tillit och förtroende för? Och som vi kan jobba tillsammans. Det är ett sätt att göra om man har den typen av yrke.
Mm.
Om jag själv känner att jag kanske är lite konflikträdd, hur skulle jag kunna uttrycka någonting i en konflikt utan att känna att jag får en jättekänslomässig reaktion?
Mm.
Ja, men utgå från dig själv. Du, den där situationen, alltså nästa gång har jag behov av att få lite mer plats.
Mm.
För jag kände inte att jag fick tillräckligt med plats. Har ingenting att säga, du tog hela mötet.
Nej.
Utan att liksom utgå från mig själv och träna på det. Mm. Sen gör det lite, och det blir lite fjärilar i magen och det är lite stress på slag. Men ju mer vi tränar det, och sen så kommer vi att lära oss det. Mm. En del tror ju att vi ska bli bra på EQ liksom med en gång, men det är som allting annat. Man är nybörjare.
Man är nybörjare. Mm. Jag tänker att just det här att skapa tillit och förtroende, och om vi har ledare som liksom är duktiga på det här, om de tränar upp sitt EQ. Det måste ju gynna jämställdheten.
Eller? Ja, det tror jag absolut att det gör.
Nu bara slänger jag ut ett antagande här.
Ja.
Men för vi pratar ju jättemycket om det här. Mm. Att liksom, att få människor, eller framförallt kvinnor, att öppna upp sig och våga prata om de här sakerna som vi möter. Som vi liksom inledde det här avsnittet med. Mm. För jag tror att det också finns en rädsla att göra det.
Mm.
Och har man då en ledare som är emotionellt intelligent, ja, så måste ju det hjälpa.
Absolut. Och då menar jag att det kan man ju lära sina ledare att bli, oavsett om det är en man eller en kvinna.
Mm.
Jag har träffat oerhört mycket män som är duktiga på det här.
Ja, men det är klart att det finns, och vi är ju individer, och det är som du säger. Men har du mätt fler män än kvinnor som tycker att det är jobbigt att jobba med de här frågorna? Överlag. Utveckla sin emotionella intelligens. För vi var ju inne på det här liksom att män, alltså vi lär kvinnor från början, eller precis, flickor.
Och där skulle jag ju nog säga att det handlar väldigt mycket om vilken organisation man är i. För jag upplever ju inte att jag har, det är klart att normgruppen säger att det finns fler män som är sämre på det här än vad kvinnor är.
Mm.
Men det kan också ha med vår självbild att göra, naturligtvis. Ja, men man har ju sagt till mig att jag inte är empatisk, då är jag ju inte det. Och sen visade det sig, jag jobbade med en bank, jag gjorde en sån här EQ-profil på en person som var, det var en riktig finansanalytiker kan man säga, som hade skyhögt empati.
Oj då.
Och så frågade jag honom, så här, ja, men tror du dina kollegor vet om det här? Nej, de har ingen aning. Jag är inte empatisk på jobbet, inte för fem öre. Men hur använder du det? Det här är ju en förmåga som du har, du måste ju använda den. Jo, jag använder den, men fast på mitt sätt.
Vad var det för sätt?
Och så gjorde vi, och då var det ju så här att han hade en ganska klar bild över vilket team han hade runt omkring sig.
Mm.
Och han var väldigt bra på att hitta vad människor var bra på. Sen gjorde jag en övning med den ledningsgruppen.
Mm.
Så att de hade gjort den här, och så tog vi just empati, och så får man ställa sig som Linus på linjen, säger vi.
Mm.
Man ställer sig i sitt värde, och då stod han ju skyhögt, och alla kollegor bara så, men va? Står du där?
Ja.
Det hade vi inte en aning om. Och då säger han, nej, jag visar nog inte denna egenskapen så mycket, eller den här förmågan så mycket, men ni ska veta att jag bryr mig om.
Mm.
Fast på mitt sätt. Det var häftigt. För det hade jag inte förväntat mig, och det syntes inte när han jobbade.
Men det kan ju inte heller vara bra, tänker jag. Alltså för självkänslan, eller? Har jag fel?
För hans självkänsla, ja. Menar du? Jo, men han var ganska mån om att det kanske inte skulle... Alltså han hade en yrkesroll där han betraktade detta.
Mm.
Visar jag för mycket av det här så kommer de liksom inte att ta mig på allvar. Nej. Tilliten kommer att förstöras.
Mm.
Men när de sen visste det så kunde de ju prata om hur viktigt det var att nå framgång även i en bank där det rationella är en otrolig. Den formella kunskapen är ju liksom den viktigaste.
Ja, där pratar vi Excel-ark och tjock, så där liksom.
Men
ja.
Samtidigt är det så att du ska leda en bank och du ska leda dina medarbetare.
Mm.
Och då måste du ha både och. Så det blev en jätteintressant diskussion och en väldigt intressant teamövning för dem som skulle jobba ihop framöver.
Vad blev den diskussionen om då? Alltså vad kom fram under den diskussionen? Det är ju superintressant.
Ja, det är jätteintressant. För det första så tyckte de, hur kan han dölja det så?
Ja.
Det var de ju mest fundersamma över.
Mm.
Och sen sa han att jag kanske använder det på mitt sätt. Genom att ställa rätt frågor, bry mig om någon i korridoren. Det som inte ni ser när ni ser mig på möten. Jag kanske använder det mer i relation till individer än i den här gruppen.
Mm.
Och sen sa han också att jag tror att jag använder den rätt mycket privat.
Mm.
I min familj och i mitt umgänge och mitt sätt att umgås med människor när jag inte jobbar.
Mm. Men jag tänker att det kan ju inte vara bra. Eller, alltså, det är bara min... Det måste ju gå åt mycket energi att vara en person privat och en på jobbet.
Ja, det gör det. Det går jättemycket
energi. För det sänker ju också trovärdigheten och tilliten.
Mm. Precis.
Tänker jag, för då är du ju inte transparent.
Nej.
Om du inte är dig själv.
Nej.
Så att han mosar en sida och säger... För att han inte tycker att han behöver den.
Nej, men precis.
Han kanske skulle varit en ännu bättre chef om han använde den sidan. Eller?
Precis, ja. Så tänker jag också.
Ja.
Men jag tror att han var en person som var skolad in i liksom den bankvärlden som var för rätt så länge sedan, tror jag, faktiskt.
Och det blir bevis på något sätt liksom hur de här normerna begränsar alla.
Ja, det gör det.
Och att han har liksom mosat ner sin empatiska sida för att passa in i en norm.
Ja.
Vad ledde det där till sen då?
Det vet jag ju inte. För jag, liksom, jag jobbade ju bara med dem i en workshop. Och sen jobbade jag med dem. Så att jag vet ju inte vad det var som hände dem emellan. Det vet jag inte faktiskt. Men det är spännande när man blir lite överraskad. Det är ju det här som är så roligt med människor. Att man tror en sak om någon. Och sen visar det sig vara helt annorlunda.
Mm.
Så det där första intrycket, det får vi försöka skrapa på lite.
Men det är också det här som gör ledarskap så himla komplext. Att det handlar om människor. Så du kan ju tro en sak och sen visa det till vara någonting helt annat.
Mm. Precis.
Det är det som måste vara så himla kul med ditt jobb, tänker jag.
Ja, jag har ju roligt på jobbet varje dag. Det är fantastiskt. Och få se människors resor framför allt.
Ja.
Och människors självinsikter och vad de gör med sig själv. Och hur de väljer att leda andra som ger fantastiska resultat.
Mm.
Jag ser mig själv mer som en katalysator, kemi igen då.
Ja.
Men alltså, att vara någon som sätter fart på processen utan att jag förgås. Men alltså, att jag sätter fart på processen. Och det är säkert så att de hade lyckats komma dit de är nu ändå, men jag kanske snabbar på det lite grann.
Mm.
Och får också deras medarbetare att må bra.
Mm.
Och deras chefer att må bättre, tänker jag.
Ja, grymt. Vi måste börja avrunda nu.
Ja. Nu är det...
Tiden har ju gått jättefort som vanligt.
Ja.
Så avslutar jag alla mina avsnitt att tiden går fort när man har roligt. Man försvinner in i någon sån här värld.
Ja.
Nu har vi varit inne i emotionella intelligensvärlden.
Precis.
I nästan en timme.
Mm.
Men vi ska avrunda med en fråga från min sponsor, Excitech. Som sponsrar podden, vilket jag är jätteglad för. Såklart. Och den frågan till dig är, hur kan man bli mer inkluderande i sin vardag? Vad tror du?
Jag tror att man måste vara öppen för vad andra tycker och tänker.
Mm.
Om jag kan vara öppen i mitt sinne så tror jag att jag blir mer inkluderad. Var intresserad. Alltså mitt huvudmått är att vara nyfiken.
Mm.
Jag tror nyfikenhet är det viktigaste.
Där är vi på samma spår faktiskt. Det håller jag med om.
Mm.
Att liksom ställa frågor och sätta sig in i andras perspektiv. Ja. Att det är det som är...
Och är man nyfiken så har man ju ett neutralt, alltså man går inte in med någon synpunkt, utan om jag är nyfiken på dig, då är jag neutral och då är jag intresserad av vad du vill tala om för mig och berätta för mig.
Mm.
Det tror jag är inkluderande.
Mm. Grymt. Det gjorde du så bra. Helt oförberett. Som vanligt i Fannys förebilder. Ingen är förberedd. Vi bara tar det som det kommer. Det är fantastiskt. Härligt tycker jag. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Och tack för att jag fick komma, Fanny. Jätteroligt att vara här.
Tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.